Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Ledarsidornas Johan Westerholm som talar om Svenska kyrkans stöd till islamismen. Johan har i en serie artiklar skrivit om denna allians historia och nutid. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på Patreon. P-A-T-R-E, inte i, E-O-N, alltså patreon.com, där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver, via PayPal med Bitcoin, vilket är det bästa av allt, eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad, som är ett citat av mig, har nu kommit ut och går att beställa. Så du som har beställt ett signerat förhandsexemplar bör redan ha fått det i din hand. Var inte rädd för att fota ditt favoritcitat och lägga upp det i sociala medier. Jag kommer också att ge mig ut på vägarna tillsammans med YouTubern Henrik Jönsson senare i höst. Turnén har fått namnet The Liberators, jag är inte helt säker på varför, och är en bokturné. Jag kommer tala om Det här är en svensk tiger, vilket jag inte fick tillfälle att göra innan covid slog till, samt rättegången mot mig. Henrik kommer tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar, som liksom Det här är en svensk tiger ges ut på Samistad förlag. Eftersom covid slog till just som jag skulle ut och tala om Det här är en svensk tiger, ska det bli roligt att få möta dig som köpt ett exemplar och kanske vill få det signerat eller har en fråga. Oavsett vad du har för anledning vore det roligt om du kom och gjorde oss sällskap. Den 19 oktober är vi i Uppsala på Katalin. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 2 november är vi i Stockholm på Skalateatern, och det ser ut som att vi även kommer vara där den 1 november, därför att den 2 november är i princip helt slutsålt. Den 3 november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Scen, nämligen Harris ovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand, och den 11 november är vi i Malmö på Slakthuset. Och biljetter till den här fantastiska turnén hittar du på theliberators.se, som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise. Johan Westerholm är redaktör och skribent för nättidningen ledarsidorna.se och en återkommande gäst här i Dekonstruktiv kritik. Han är också författare till boken Muslimska brödraskapet, islamismen i Sverige, och håller nu på att avsluta researchen till uppföljaren. Det är den research som spilt över i de 5 artiklar vi nu ska diskutera. Om någon vecka är det nämligen kyrkoval i Sverige, något som sällan får särskilt mycket uppmärksamhet. Det är svårt att engagera sig för Svenska kyrkan. Med anledning av det kan det dock vara läge att diskutera några av Svenska kyrkans mindre nogräknade strategier. Samtalet återknyter även till förra avsnittet av Dekonstruktiv kritik med Johan Sundén om Svenska kyrkans inställning till Israel. För lika illa som Svenska kyrkan tycker om Israel verkar det älska dess fiender. Länkar till ledarsidorna.se, de artiklar vi diskuterat och Johans bok om etableringen av muslimska brödraskapet i Sverige finner du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Med de orden presenterar jag Johan Westerholm. Njut! Skönt att ha dig här igen.
Skönt att vara här i din nya fina studio.
Ja, det är nystädat och ser rätt bra ut nu, eller?
Ja, men jag tycker det är kanon.
Ja.
Det är kanon.
Så, nej, jag trivs väldigt bra. Och jag kan ju berätta att redan nu att jag har bjudit in det delvis också. Därför att den här intervjun blir liksom som en fortsättning på föregående avsnitt då jag intervjuade Johan Sundén om Svenska kyrkans inställning till Israel som var allt annat än helt positiv.
Mycket bra rapport han har skrivit. Mycket bra.
Ja, det är en bra rapport.
Ja, och han är en bra person också.
Han var fruktansvärt lätt intervjuad.
Ja, så. Johan är inga problem att prata med.
Ja, så till dig som lyssnar på det här, om du inte har hört det avsnitt som kom ut precis innan det här avsnittet, det vill säga förra veckas avsnitt om man följer den gregorianska kalendern, så finns det där och jag rekommenderar det varmt. Men nu ska vi prata med Johan Westerholm. Vi har valt ut ett visst antal artiklar som vi ska gå igenom, 5 stycken artiklar, men så släppte du en artikel idag också, som hade lite med... Ja, antisemitism att göra, antar
jag. Ja, jag har faktiskt även med de artiklar som vi ska prata om idag. För allting hänger ihop. Och det kommer ju också komma till hur det hänger ihop.
Ja, och det hänger inte ihop för att du är konspirationsteoretiker. Utan det hänger ihop därför att det här är artiklar som är på något sätt överbliven skörd från researchen till din nya bok, Uppföljaren till islamismen i Sverige.
Ja, som också har fått sitt namn.
Oj!
Ur askan.
Oj, ja, nej, men det var inget dåligt namn. Så när kommer den ut?
Nu jag siktar på releasedatum, alltså 1 april, alltså dagens skämt, höll jag på att säga, men det blir ju då, och sen med 14 dagars försening på, med tryck och sättning och alltihopa, så runt mitten på april. Och den var ursprungligen då satt för att komma ut i november, men så att säga, den informationen, det bara... När jag började gräva, så ja, det vet ju du, liksom, man vänder på en sten så hittar man massa mask och så hittar man 3 stenar till. Va? Och på den vägen är det. Så att det här är ju då, nu har jag satt stopp på själva inhämtningsarbetet. Det är väl lite kompletterande grejer som jag måste göra. Men synopsis är klar och nu är det egentligen bara kappan måste jag ha klar och sen så fyra med innehåll. Och det här är ju då de här artiklarna vi ska diskutera, bara dagens, alltså, som vi lade till här nu på morgonen. Det är ju alltså delmängder av alltihopa, så att de som har läst de här till, de kommer att känna igen det, men jag kommer klä på mig väldigt, väldigt mycket mer. Och jag vet inte, vad ska vi börja? Ska vi börja med...
Jag tycker vi börjar med dagens artikel.
Ja.
Vad handlar den om?
Den handlar om Sveriges Television, public service, som nu den 9 augusti i år så öppnar man då för ansökan till ett program där man har tagit fram ett utbildningsprogram för utrikesutbildade journalister. Som då ska gå på Södra Vätterbygdens folkhögskola i ett halvår. För att sedan göra ett halvårs praktik på Sveriges Television. Och det är avlönad praktik. Precis som vilken annan journalistutbildning som helst. Så långt inget konstigt skulle man kunna tycka. Om man inte då tittar lite närmare på vad är Södra Vätterbygdens folkhögskola. Och det är väldigt få som känner till liksom folkhögskola i Sverige. Och då kan man säga så här att Södra Vätterbygdens folkhögskola är Sveriges största folkhögskola. Den har Ekumeniakyrkan som huvudman. Och Ekumeniakyrkan, det här framgår inte av artikeln, men de har ju då ett antal huvudmän så här, från början. Ekumeniakyrkan och det är Missionsförbundet, Baptistkyrkan och Frälsningsarmén. Bland annat. Och det här är ju då kan man tycka, ja, det där är väl kanske inte så konstigt, men tittar man sen på vad är det egentligen som Södra Vätterbygdens folkhögskola utbildar i och där, och det är ju då förutom de här basprogrammen, de allmänna kurserna som då ska kvalificera för gymnasiestudier eller ska kvalificera för högskolestudier, så är det ett antal yrkesutbildningar av mer aktivistisk karaktär. Bland annat så har ju då Ekumeniakyrkan i samarbete då med kyrkornas världsråd då utvecklat det som kallas för ledsagarprogrammet i APPE på Västbanken. De skickar ner en massa aktivister till Västbanken och gör livet surt för Israel. Och den svenska utbildningen av ledsagarna den bedrivs just vid Södra Vätterbyggnads folkhögskola. Förberedelseutbildningarna. Och de som går de här utbildningarna, de får sedan ett stipendium så de åker ändå ner på skattemedel 3 månader och beter sig. Och varför jag säger beter sig, det handlar inte bara om att vara observatörer som de här ledsagarna säger, utan det finns dokumenterat hur man alltså går in och medvetet förstör israelisk infrastruktur, IT-infrastruktur, man uppmanas till det. Det är också det här IAAP som är då huvudman för den här ledsagarverksamheten. Den är också direkt kopplad till, alltså ideologiskt, till BDS-rörelsen. Och BDS-rörelsen hade Johan uppe en del i förra veckans program. Och det är ju den av Angela Merkel, alltså klassad som grovt antisemitisk rörelse. BDS, för de som inte har lyssnat på Johans program, står för boykott, disinvestment och sanctions mot staten Israel. Och det finns alltså grova antisemitiska övertoner i den rörelsen. Och det här är ju då den rörelse som bedriver utbildningen av deltagarna på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Och där vi då bland annat har haft Gustav Fridolin som lärare. Han har varit verksam som lärare då tidigare.
Är han med i BDS?
Nej, men han är med i Ekumeniakyrkan. Och jag har... Det här är inte vida känd tidigare att han är praktiserande kristen. Han kommer ursprungligen från en familj som var missionsförbundare. Och är då tillhör... Han är aktiv i... Vilken församling Ekumeniakyrkan han är aktiv i, det vet jag inte. Men han har själv sagt att han är aktiv i Ekumeniakyrkan. Och Ekumeniakyrkan, de organiserar även andra, kan man säga, mer aktivistiskt lagda semipolitiker eller helpolitiker som Anna Ardin. Som har skrivit boken Profetisk och politisk diakoni. Det vill säga att hon vill kasta ut allting som har med religion i kyrkan att göra och ersätta det med en alltså postmarxistisk miljörörelse istället. Det är bland annat Anna Ardin som ville då för en profet förklara Greta Thunberg. Då. Mm. När Greta Thunberg fortfarande var 16 år gammal, det vill säga minderårig. Då. Och det här inleder ju då Sveriges Television att en alltså, omfattande samarbete med. Och det är ingen hemlighet att många av de här journalisterna som är utrikesutbildade, de kommer just från Mellanöstern. Där antisemitism är så att säga, vanligare än mjölk, höll jag på att säga. Men det ingår i varmans själ. Och det är liksom inte heller någon hemlighet att Sveriges Television framförallt har haft problem med alltså, nyhetsrapportering med antisemitiska undertoner eller så att säga, dova trumslag. Vi tittar på SVT Text till exempel som när Donald Trump öppnade eller flyttade USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem så menade ju då Sveriges Television Text att det här var ju då resultatet av ett judiskt lobbyarbete då, de amerikanska judiska lobbyorganisationerna som låg bakom. Och det här, det är ju då enligt IRA, det vill säga International Holocaust Remembrance Center Alliance, ett uttryck för ganska grov antisemitism. Och då förstärker man det. Man trycker igenom det här. Och i den här miljön med Södra Vätterbygdens folkhögskola, med den inriktning man har tillsammans med då IAAP som är då huvudman och tillsammans med BDS-rörelsen, så bedriver man, alltså man förstärker den här typen av värderingar egentligen. Man ifrågasätter dem inte, utan paddlar dem vidare, och de ska sen då göra sin praktikperiod i Sveriges Television. Och det är väl det är en lågoddsare att säga att nej, men de kommer nog landa där också. På mer, det är inte ovanligt att man, där man gör sin praktik, det är där man landar sen på lokalredaktioner. Och allt det här gör tax money at work. Varför? Södra Vätterbygdens folkhögskola finansieras av Folkbildningsrådet, som jag då bevakat tidigare.
Mm.
Och Sveriges Television vet vi hur vi finansierar. Och, ja.
Mm. Skattepengar det med.
Ja, det är skattepengar det med. Så att det här, jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att man kommer undan med det här. Så att det var därför jag lyfte det.
Så. Ja, för du skrev bara för några dagar sedan, här i 21 augusti 2021, så skrev du en artikel som hette S i Svenska kyrkan, 68 teologi och muslimska brödraskapet.
Mm.
som till viss del går igenom personunioner skulle man kunna säga, som återkommer i flera av de här organisationerna som du bevakar och skriver om. Mm. Och vi kommer gräva oss rätt långt tillbaka i tiden. Men just den här artikeln handlade ju till viss del om kyrkovalet. Och då kanske du kan förklara för mig som aldrig har röstat i ett kyrkoval varför kyrkovalet är så viktigt.
Kyrkovalet är viktigt så tillvida att när man har ett, det är då 56% idag, det är krympande skara som är medlemmar i Svenska kyrkan. Jag tillhör
56%
av svenska befolkningen är medlemmar i Svenska
kyrkan. Så runt 5 miljoner människor?
Ja, ish då. Och jag tillhör inte en av dem, utan jag gick ur Svenska kyrkan för några år sedan. Och där är det så att man, dels så förvaltar man då bokfört värde någonstans runt 55 miljarder i skogsfastigheter. Det är man säger största skogsägare. Och man får ju då hjälp med sin egen skatteuppbörd. Och det, alltså, med antal medlemsavgifterna, tror jag 2020 var 14,5 miljarder i alla fall. Till skatteuppbörd. Det är 1,5% av din inkomst om du är medlem i Svenska kyrkan går då till, som medlemsavgift.
Och det är staten som hjälper till att samla in de här pengarna?
Det är en del av det stöd som staten ger till trossamfunden. Man tar in skatteuppbörden eller medlemsavgifterna då. Istället för med vanligt medlemskort så går det på inkomst då. Och det är väl...
Men på så sätt så håller man också koll på vilka som får hur mycket pengar.
Ja, det gör man. Mm. Det gör man. Och det här är ju en maktfaktor för att, alltså, Svenska kyrkan, i och med att det är då för detta statskyrka, så är man också remissinstans i många utredningar. Alltså, många lagförslag och lagrådsremisser går via Svenska kyrkan. Och man har ju också en... sen skilsmässan kyrka och stat, så var det meningen att det politiska inflytandet över kyrkan som statskyrkan, den skulle liksom tas bort, det vill säga kyrkan skulle välja sina ärkebiskopar och biskopar själva, staten skulle inte lägga sig i dem, den typen av utnämningar. Och det gör ju också Svenska kyrkan, men vad som har hänt nu, det är det att framförallt med Socialdemokraterna som tog ett aktivt beslut och säger att vi ska ställa upp i alla allmänna val. Alla val som går att ställa upp i, ska vi ställa upp i under egen partibeteckning. Och Svenska kyrkan har ju då inte partier, politiska partier. Man har någonting som kallas för nomineringsgrupper, vilket är en omskrivning för politiskt parti. Och den socialdemokratiska nomineringsgruppen, den leds idag av gruppledaren i kyrkomöten, leds av Jesper Eneroth.
Varför låter namnet Eneroth så bekant?
Därför han råkar vara son till infrastrukturminister Thomas Eneroth.
Gud, vad praktiskt.
Ja! Jättepraktiskt. Och Thomas Eneroth, han sitter som suppleant i VU. Vad Jesper Eneroth är, förutom att han är gruppledare och valgeneral för Socialdemokraterna i kyrkovalet, så är han också vice ordförande för tro och solidaritet.
Hurra!
Hurra! Hela svenska folket jublar. Ja. Det personen ju, och som sådan så är han, när hans ordförande Sara Kuka Salam, som är den första muslimska ordföranden för den här sidoorganisationen.
Så det här är alltså gamla broderskapsrörelsen?
Jajamän.
Kristen organisation som på uppmaning av muslimska brödraskapet alltså har bytt namn till tro och solidaritet.
Ja, det var Peter Weiderud som gjorde det. Vi kommer komma till det, men nu ska jag bara säga, men alltså Jesper Eneroth, när hans ordförande Sara Kuka Salam, som är då den första muslimska ordföranden för den här föreningen eller sidoorganisationen, är frånvarande, så är även Jesper Eneroth i sådana fall inadjungerade Socialdemokraternas verkställande utskott. Så där sitter i sådana fall två
Enerotar.
Två enerotar.
Far och son.
Far och son. Och det som gör det hela pikant, det är det att kyrkovalet 2021 nu, så att det var kyrkovalet 2017, så stod en annan, inte helt okänd person på valscenet i kyrkomötet. Kyrkomötet är alltså Svenska kyrkans motsvarighet till riksdag. Högsta beslutande organ, de träffas två gånger per år, hela veckor då, och beslutar också. Men som på femte plats i Stockholms stift står Ulla Löfven.
Och vem är den?
Ja, och namnet Löfven känns bekant, så är det då för att statsministern heter Stefan Löfven, och Ulla Löfven är då Stefan Löfvens hustru, och hon sitter ju då i kyrkomötet på en ordinarie plats. plats 261 och hon kandiderar då i år igen. Och det här innebär ju då att man har via alltså direkt kontakt, alltså Jesper Eneroth har som gruppledare alltså direkt access till statsministern via då en av hans underhuggare i kyrkomötesgruppen.
Som råkar vara statsministern.
Som råkar vara statsministern, ja, precis.
Kan de inte bara ta det här på VU-mötena när de kanske alla är där?
De behöver inte ta det. Nej, ja. Utan de tar det liksom, det är det här. Alltså, men det här är ju också, det som är spännande med Ulla Löfven, det är att hon är tämligen öppen med, i en intervju i Aktuellt i politiken 2017, så säger hon rakt ut att hon vill politisera den svenska kyrkan. Det vill säga som politiker, förtroendevald i Svenska kyrkan, så vill hon vara med chefstillsättningar. Mm. Och hon säger också att i dessa chefstillsättningar så behöver man inte, enligt hennes sätt att se på, vara teologiskt utbildad. Det här kanske inte låter så himla dramatiskt, men det är jättedramatiskt. För att i församlingarna så är det kyrkoherden, eller komministern, or whatever, biskopen, som är arbetsledare. För det är den som har den teologiska utbildningen som vet vad det här gör man i en kyrka.
Mm.
Vad Ulla Löfven har gjort är det att hon har öppnat dörren på vidgavel för allsköns liksom, knickedicker med hemmasnickrade religioner. Eller religiösa tolkningar som inte nödvändigtvis har någonting med Bibeln att göra. Utan mer som Anna Ardins tolkning av den här politiska diakonin. Det vill säga att man ska fylla det här med miljörörelse och migrant. Det ena med det tredje, alltså det här som vi kallar för, som Johan pratar om, alltså ersättningsteologi.
Mm.
Alltså man förstärker den, och Ulla Löfven, hon hymlar inte med det här. Bang, det här är det vi ska göra som förtroendevalda. Och som vald ledamot i kyrkomötet, så är hon alltså en del av den här utvecklingen. Som vi har sett sen då kyrkovalet, alltså sen Antje Jackelén kom in. Alltså det här närmandet mellan Svenska kyrkan och en annan postmarxistisk influerad organisation. Det vill säga Muslimska brödraskapet. De tycker väldigt bra om varandra. Och hela det här Svenska kyrkan Act, det vill säga biståndsorganisationen som Svenska kyrkan har. Där har vi ju då bland annat Islamic Relief. Och i Islamic Reliefs styrelse så har vi då Omar Mustafa, som tidigare var ordförande för föreningen Hjärta och gjorde då en veckas session
i VU.
Nej, inte i VU, i partistyrelsen, men han blev utsparkad efter 7 dagar. Jag har en mejlkonversation kvar med Anna Ardin, och jag har nog aldrig blivit så utskälld i hela mitt liv. Och mitt i denna mejlkonversation så åberopar hon Jesus. Alltihopa, det var en helt bizarr mejlkonversation, men jag har sparat den. För eftervärlden.
Kommer den med i nya boken, eller kan jag fråga om den här?
Ja, du kan fråga om den här. Alltså, nej, det var ju något för en tillfälle att det var lika självklart att vi skulle då acceptera även, som hon nämnde då, konservativa muslimer i Svenska kyrkan, som att Jesus fanns mitt ibland oss. Och då var så, vänta nu, jag tror vare sig på det ena eller det andra, så att jag menar, jag förstår inte varför du säger det till mig. Och nu tycker jag vi tar och raderar ut Jesus och diskussionen och börjar diskutera sakfrågor istället. Mm. Ja, så det var det. Men ja, det är Svenska kyrkan och 68-kyrkan. Och
vi är inte helt klara med det. Nej. Vad är en värld av grannar?
En värld av grannar är en sammanslagning av the usual suspects på ett enda ställe. En värld av grannar är det är Antje Jackeléns stora biståndsprojekt som hon sjösatte i, jag tror att det var i januari eller februari 2020. Och jag fick reda på att hon hade då bjudit in 40 personer till en konferens i Lund, stor konferens. Och det var ett väldigt hysch-pysch kring den där organisationen, eller kring det där mötet. Men då är det ju som så att, och den här världen av grannar, det är det att vi lever i en värld av grannar, vi måste komma överens med varandra. Och det är hela det här religions, alltså dialogstugget då som ska igång. Och bara lite, sånt här, lite stickspår, men det är ganska roligt. För det är nämligen så att i avtalet mellan skilsmässan mellan kyrka och stat, så förband sig Svenska kyrkan till att följa den svenska förvaltningslagstiftningen och arkivlagstiftningen. Och därmed tillgången till arkiv. Så jag mejlar in till arkebiskopens kansli och begär ut deltagarlistan. Det tar 5 veckor för dem att komma fram till att de kan inte neka mig åtkomsten till den. Och den deltagarlistan, det är ren rama skräckläsningen, vågar jag påstå. Om man då tror att Svenska kyrkan är en kyrka. Och Svenska kyrkans biståndsorganisation, alltså är någon form av så att säga, oberoende god part i det här. I deltagarförteckningen så finns det då tre samarbetsorganisationer till Svenska kyrkan ACT och listade. Bland annat, det finns en massa namn där också som är så här, och det är Islamic Relief, som är den ena av muslimska brödraskapets biståndsorganisationer. Den företrädes av dess ordförande, men också som oberoende, så var även Omar Mustafa med och representerade. För han sitter som vice ordförande i Islamic Relief Sveriges styrelse. Det var Muslim Aid, och Muslim Aid företrädes, det är den andra, Muslim Aid är muslimska brödraskapets andra biståndsorganisation, företrädes av tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan. Och sen det som gör det riktigt, riktigt läskigt, det är någonting som heter Muslim Cultural Heritage Center i Kensington, New York, hade en representant där. Och det där låter ju, vad är det, muslimska arvet?
Framförallt Kensington, det är en supertrevlig stadsdel i London.
Det är liksom, ja, det är lite Porsche sådär, ja. Eller ganska mycket Porsche.
Väldigt.
Porsche, ja, men så tittar man lite närmare på det där, men okej, men vad är det där för någonting? Nej, men det alltså, den går alltså, mer internationellt känd som Al-Manar moskén. Och för de som inte känner till Al-Manar så kan jag säga att det var Jihadi Jons hemmamoské. Där han tilläts hålla sina predikningar på trappen inne och hela tiden, alltså ända fram tills det att han åkte ner och anslöt sig till Islamiska staten och började halshugga brittiska medborgare och annat.
Så en IS-moské, ja. Muslim Aid, Islamic Relief och Svenska kyrkan samarbetar alltså med varandra.
Ja.
Och det gör de under ärkebiskopens egen välgörenhetsorganisation.
Ja, Svenska kyrkan ACT. Och sen så bara för att knyta ihop det här, för vi kommer komma till det här när vi pratar om boken sen då, när vi kommer där. Alltså, Al-Manar-moskén har också ett öppet och väldigt djupt samarbete med Extinction Rebellion, XR.
Jaha. Mm. Hur går det ihop rent teologiskt?
Det gör det inte, men aktivistiskt går det alldeles utmärkt.
Ja.
Ja. Och de dras, alltså XR och Al-Manar och alla de här, alltså de dras till totalitära idéer som inte utesluter våldsanvändning. Och det är muslimska brödraskapet. Man utesluter inte våld. Man tar inte heller avstånd från det. Man bejakar inte heller, utan man håller sig nästan neutral till det. Alltså i Mellanöstern.
Man fördömer inte heller.
Man fördömer det inte heller. Alltså i Mellanöstern, alltså i Europa har man sagt, det här hade jag gräl med Aje Carlbom, men vi är vänner idag, va? Under en tid, va? Men muslimska brödraskapet säger än så länge, ska jag veta, att våld är inte en metod som vi använder i Europa, för Europa är öppna samhällen. Men i Mellanöstern är våld ett av våra verktyg.
Vad skönt att höra att de avstår från att använda det i Europa i alla fall. Då.
För närvarande.
Mm. För nu ska vi gå vidare på artikel nummer 2. Och den är från 11 maj 2021. Och den heter Identitetspolitik i fokus när S går till val i Svenska kyrkan. Och där öppnar du faktiskt för en intressant teori nu så här. Nämligen att Margot Wallström kanske skulle bli nominerad till partiledare. Tror du fortfarande på det nu?
Nej, inte. Det var, alltså, egentligen så öppnade för att hon skulle också då bli kandidat i Svenska kyrkan. Alltså till valet, till kyrkovalet då. För hon dyker upp, Margot Wallström dyker upp på deras valupptakt. Jag såg det på bilder då. Och det är också ett sånt här intressant kabinett av företrädare som passerar i revy. Det är ju förutom Stefan Löfven som var med och höll, ja, dels har vi då Jesper Eneroth då, som står och håller ihop alltihopa. Sen är Stefan Löfven där och pratar gott om kyrkan, och sen är Margot Wallström där. Och det kom lite grann, det där var en överraskning. Men sen kommer då de här gamla ministern, Margareta Winberg kommer dit också, tidigare jämställdhetsminister och tyvärr vice statsminister tror jag var under perioden. Jag vet inte. Men alltså det är ju, och sen Vanja Lundby-Wedin. Och det är ju alltså ett, kan man säga, ett kabinett, eller om man kan säga det är ett, det är individer i ett kluster som är tydligt identitetspolitiska. Va? Stefan Löfven är inte så tydligt alltså identitetspolitiskt, men övriga som var där, det var häpnadsväckande faktiskt.
Några av de absolut tidigaste genusvetenskapliga politiska idéerna, alltså tillämpad genusvetenskaplig teori i praktiken, kommer från Margareta Winberg, jag vet inte om det är tidigt 90-tal eller sent 80-tal, är på ett internationellt kvinnosaksmöte i Peking.
Mm. Jo, och alltså Margareta Winberg i den här, och hon sitter ju alltså i kyrkomötet, hon kandiderar igen, och hon har ju alltså här har vi ju en annan så att säga, brygga mellan så att det religiösa och det sekulära så att där man tar mer och mer. Hon är ju väldigt alltså, engagerad i FN-förbundet och är väldigt i FN-frågor. Man ser hur pengar och makt flyter emellan och det finns inte några egentliga gränser. Så det var en negativ överraskning kan jag säga, om man då vill Svenska kyrkans väl, så var det en negativ överraskning. Jag var väl inte jätteförvånad, för att jag trodde inte heller att det skulle bli någon vändning, men att det var så pass många av den här kalibern av politiker, det förvånade mig lite grann, och man tycks inte ha tagit intryck av den debatten som sker på nätet i alla fall. Och jag menar, både jag och Johan Sundén har ju varit ganska explicita i både tidningen Dagen. Samuel Gypsson har ju också bidragit positivt, men och sen framförallt Världen idag att ta fighten med de här då, och det är en historia som vi säkert kommer komma till under
samtalet här. För nu kommer nästa fråga. Vem är Yasin Ahmed?
Yasin Ahmed? Oh, där får du då datera upp mig.
Segloras Media.
Oh! Segloras Media är ju alltså den av vad heter hon, Aftonbladet journalisten här nu.
Jag ber om ursäkt om jag gör så här, Johan, men det är väldigt många namn.
Jag försöker bara på något sätt
få dig att förklara dem på ett sätt så att folk förstår hur täta de här personunionerna ändå är.
Ja, och alltså Segloras Media är ju en tankesmedja som startades från Svenska kyrkan, och det var ju då Helle Klein som var en av grundarna till det här, tillsammans faktiskt med Annika Borg, som sen hoppade av lätt insedda sken hur den här tanken som jag gjort. Och den här skulle ju då bidra då till så att säga, ekumenisk och teologisk utveckling. Sekularisk media låter väldigt fint. Men här så börjar man alltså koppla på sig Yasin Ahmed, bland annat, som är alltså en uttalad islamist. Va? Här kommer de här alltså influenserna alltså in i de teologiska tankesmedierna som drivs av Svenska kyrkan. Och det här är med Antje Jackelén och alltså resten av kurian, det vill säga kyrkoledningens goda minne, eller då egentligen uppmaning. Och Helle Klein ska ju veta det, men hon är ju då mer känd för allmänheten. Hon är inte bara präst, utan hon är också tidigare ledarredaktör för Aftonbladets ledarsida. Hon är också ordförande för Sveriges tidskrifter, det vill säga hanterar mycket av statsbidragen och bevakar svenska tidskrifters intressen då i förhållande till statsbidrag och annat. Så att hon är ju i allra högsta grad en medial makthavare. Och Helle Klein var nära att hon skulle kunna bli alltså biskopsvigd här under en tid. Men hon har för lite erfarenhet av församlingsarbete, så att då valde hon att hoppa av det här. Men det var ju väldigt nära att hon blev biskop i något stift. Alltså. Men här i Segloras Kedja så kan man säga att det är ett annat kluster där man ser hur den islamistiska tankegodset gifter sig med den svenska kyrkans politisk-religiösa tillämpning. Så, för det här har väldigt lite med teologi att göra, utan det här har mer att göra med ersättningsteologi.
Och vad är då tanken med liksom Svenska kyrkans närmande till islam? Varför är de så sugna på att närma sig just den världsreligionen?
Jag skulle vilja säga så här. Svenska kyrkan har mindre och mindre att göra med religion idag. Och mer med politik.
Ja, det är ju makt över 14 miljarder kronor per år.
Ja, intäkter. Ja. Plus sen så har du då anläggningstillgångar utöver det. Och
då blir det många, många miljarder.
Det blir många, många, många miljarder med tanke på dagens virkespriser.
Kanske motsvarande ett mindre centralafrikanskt land.
Ja, medelstort då. Det beror på. Ja, nej, men alltså det beror på hur fattigt och sådär. Men nej, men absolut, det är så. Nu är det ju så här att den senaste debatten här med, där jag tror Gunnar Wehman som...
Vem är Gunnar Wehman?
Gunnar Wehman är ju då, han var den ärkebiskop som tvingades eller ja, genomförde skilsmässan mellan kyrka och stat. Och han är ju ganska explicit att säga att ja, men okej, det blev lite misslyckat här med att behålla de politiska partierna i kyrkomötet här, men kyrkan är ett politiskt projekt. Han är explicit.
Mm. Är han S eller är han...
Jag skulle säga att han är lutar åt S för att han utsågs då av Marita Ulfskog som ärkebiskop då. Så att han...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är en tydlig
vänster. En politiskt tillsatt ärkebiskop.
Han var den sista politiskt tillsatta ärkebiskopen. Utsågs av Marita Ulfskog. Och det här är ju då... men han säger det och tittar man då i så att säga, hela det här biskopsklustret och även då de som är, inte är ärkebiskopar men biskopar på lägre nivå så har vi alltså en tydlig... Liksom, alltså politisering efter 68, alltså 68-kyrkan som Johan beskriver då, Johan Sundén. Där vi har Jonas Jonsson som ärkebiskop, fel, biskop emeritus från Strängnäs stift. Det här är ett direkt citat. Vägen till Guds rike, nej fel, den kinesiska revolutionen visar vägen till Guds rike. Och det sammanfattar lite grann vad alltså Svenska kyrkan har utvecklats till idag. Det är mer en politisk organisation. En postmarxistisk organisation med maoistiska inslag som dominerar före religionen. Och det är det här som är ersättningsteologin. Man ersätter då kristna symboler med den här typen av teologiska uttolkningar. Och det ska man veta att det här citatet alltså, som kinesiska revolutionen visar vägen till Guds rike. Det är alltså myntat av honom när han sitter som biskop i Strängnäs stift. Och han har fortfarande inte retirerat från det här. Han har heller inte tagit avstånd från det. Och det är så att säga en yttring. Så att kyrkan är en politisk organisation. Och här har vi också som svar på din fråga här när du ställer frågan. Varför gillar de här varandra? Att det är totalitära ideologier. Både muslimska brödraskapet som är postmarxistiskt alltså influerat efter att man hade inarbetat ordentligt de antisemitiska, nazistiska idéerna ordentligt så tog man till sig en postmarxistisk. Och likt nationalsocialismen så strävar man ju då alltså efter alltså stora egendomsförflyttningar. Ta från de rika, överför det inte bara till de fattiga utan mest av allt till sig själva.
Mm.
Begränsa alltså en likriktning av en ideologisk likriktning i samhället alltså vad är tillåtet att tänka vad är inte tillåtet att tänka och det här är
det måste ju också finnas realpolitiska skäl alltså muslimerna är en stor väljargrupp
det är en stor väljargrupp
och islam till skillnad från kristendomen i Sverige måste väl ses som något av en framtidsreligion
det är sant. Alltså, nej men det är sant. Men alltså, men det finns en attraktionskraft här och det är den jag beskriver. Och sen så naturligtvis är det taktiskt vägval, strategiskt vägval. Klart att vi ska samarbeta med de här. Vi måste förhålla oss till någonting. Jag har sett ritningar tyvärr så jag ska försöka hitta dem igen. Men det är ju då alltså man har tagit fram ritningar på hur och förslag på hur du ska anpassa svenska kyrkorum eller svenska kyrkor. Till att kunna härbärgera även moskéer samtidigt.
Det är lite som en food court för religion.
Ungefär.
Alltså hela umgängeslivet. Ska vi gå och be? Ja, men du vet, det går inte för Ali är hindu och Pashram är muslim och så går vi alla till samma lokal för där finns allt.
Ja. Nej men det är lite åt det hållet, va. Och det här är ju då så att säga, när, och jag vet att det har funnits protester när man har utsmyckat kyrkor om att kan vi inte ta bort korset? För det kan ju verka provocerande för våra muslimska vänner. De säger inte församlingsmedlemmar än, men ish. Alltså det är på väg i den riktningen. Och det här har pågått under många, många år. Men nu blir väldigt tydligt. Och mycket tack vare Johan Sundén då. Det var han som, det var faktiskt min fru Lotta som sa, du, den här boken beställer jag. Liksom, det här verkar intressant för dig som håller på med det. Ja, vissa. Och så kom jag och sa, det är liksom 1 kilo dynamit liksom i den boken. Och det var så jag fick kontakt med Johan. Så att vi har ju också drivit den här debatten. Och mycket tack vare Johans arkivvana. Han är ju då docent i idéhistoria. Han lyckas ju då leta fram bland annat Carl-Henrik Grenholm. Präst i Svenska kyrkan, Missionsförbundet, som hade ju då sagt 1971 i Trosolidaritets tidning som då hette Broderskap. Att palestinierna önskar förstöra Israel, förinta Israel, det är en god sak som vi måste stödja, va. Och det kommer ju då 1971. Och det här präglar just det här tankegodset. Och det är det jag är inne på. Från 68-rörelsen, alltså 68 års möte i Världskyrkorådet i Uppsala. Hela 70-talet med framväxten av den politiken. Det är där också Socialdemokraterna skiftar från Erlanders mycket israelvänliga hållning efter andra världskriget. Så 73 så slår det här igenom och det är då några år efter att Palme har tillträtt och det kommer in en ny generation. Palmes pojkar, det är alltså Pierre Schori, det är Jan Eliasson. De präglas av det här tankegodset, det här antisionistiska tankegodset, framförallt Pierre Schori vågar påstå. Och det är då det får fäste på bland annat UD och mycket i Svenska kyrkan. Och sen är det en ganska långsamt men ändå obeveklig utveckling till där vi står idag. Där vi har en svensk kyrka vågar jag påstå som är snart genommarinerad av antisemitism. Det här postmarxistiska tankegodset och där man har ersatt väldigt mycket av den tidigare teologin med rent politiska budskap. Och där kommer också Anna Ardin in. Med sin den här profetiska diakonin. Vad är det diakoner ska göra? När vi diakoner, klassisk diakoni är ju liksom ta hand om de äldre svagaste, dela ett matpaket, hålla i handen på dödsbädden och det ena med att hjälpa de svagaste rent praktiskt. Va? Men Anna Ardin säger nej, diakonerna ska ut på gator och torg och manifestera liksom en socialistisk, postmarxistisk politik istället.
Och sexuellt fluid, om jag inte minns hennes Twitter-beskrivning av sig själv. Men nu har hon blockat mig, så det vet jag inte.
Aha, hon har blockat det. Hon har inte blockat, men hon har blockat mig på Facebook. Det har hon gjort. Men hon hävde blockeringen på Twitter av någon anledning som jag inte vet. Men det är jag.
Ja, Svenska kyrkan motsätter sig språk- och normkrav för medborgarskap, skriver du den 30 mars 2021. Och där i den artikeln så tycker jag att du visar hur de här teologiska, väldigt abstrakta, nästan metafysiska idéerna får praktiskt genomslag.
Mm.
Därför att Svenska kyrkan används ju som en sorts remissinstans. Eller?
Ja, och just den här utredningen, den var lite rolig. Där utsåg man sig själva till remissinstans.
Mm.
Mm. Man var inte tillfrågade.
Okej.
Okay. Nej. Men man är alltså upptagen på listan på alltså remissinstanser som har inkommit med svar. Och man inleder i sitt svar här, det är rätt roligt. Ja, vi har inte blivit tillfrågade, men vi har ganska starka synpunkter på det här, alltså ställa krav på migranter på allt ifrån försörjning till språk och jobb och allt, ja, alltihop det där, va. Och de säger egentligen bara, nej, det är sånt ska vi inte ha. Vi ska välkomna alla och vi ska betala för alla också. Det är ungefär det man säger, att det här är kontraproduktivt för integration. Att ha ett jobb i Sverige, det är kontraproduktivt för integration. Att kunna ett språk är också kontraproduktivt. De ska ha med sig sin familj och de ska bara kunna prata med varandra och vi ska betala för hela kalaset. Det är ungefär det deras svar går ut på. Att det inte alls nödvändigt att ha jobb och kunna liksom, Ja, prata med urbefolkningen, höll jag på att säga. Men det är inte det är ett ganska bra exempel på hur man gör. Men här tar i den remissen, där tar man sig. Så här, vi är inte tillfrågade, men vi tänker säga någonting i alla fall. Liksom, oavsett om ni vill eller inte. Va? Varpå regeringen tar emot det och lägger upp det som inkommer remissvar då naturligtvis.
Jaha, så, okay, så även om de inte var tillfrågade och kom med oombedda råd så tog regeringen in de oombedda råden
ja, de i väver in det i sitt betänkande, ja.
Okej.
Okay. Ja, visst är det roligt?
Ja, vi fortsätter. Det här är Sverige. Det är bara att vänja sig. Man kan inte bli för besviken. Då går man ner i ett mörkt hål. Det vet vi båda, ja. Båda allt för väl.
Nej, men jag säger så här. Nej, det var faktiskt Helene Lööf som då docent i historia vid Stockholms universitet. Hon sa det. Men Johan, ta det lite lugnt. Liksom. Om du tror du har nått botten, du hittar luckan till nästa nivå när som helst. Så att du behöver inte vara bitter på något sätt.
Nej, men det stämmer. Det är vad jag har märkt. Så fort man öppnar källardörren så inser man att jaha, här fanns en källardörr till.
Ja, ungefär. Ja.
Undrar hur många underjordiska våningar det här bygget har. Men många, helt enkelt. Och då kommer vi till en artikel du publicerar i maj 2021. Med rubriken Muslimska brödraskapet. Och där konstaterar du helt enkelt att Svenska kyrkan visste mycket väl vilka de samarbetade med redan 1993. Och det här beskriver ju du i din bok Islamismen i Sverige. Mm. Det här avtalet mellan svenska muslimer, alltså inte alla svenska muslimer utan några extremt ortodoxa svenska muslimer som säger sig företräda alla muslimer.
Just det, och det är Svenska muslimska råd. Men det avtalet, det var ju Samuel Egyptson som hittade det bakvägen då, eftersom han är arabisktalande också. Va? Så att det avtalet det tecknades först 1999. Nu skriver vi 1993. Och då pratar vi alltså om då det som är föregångaren till Stockholms moské på Ringvägen 137. Och där har ju då alltså med god hjälp från andra aktörer här som Marco Strömberg på Världen idag. Han kontaktade mig för att han skulle intervjua mig om Muslimska brödraskapet. Och då kontaktade han mig. Men hörde du, jag var faktiskt nere i den där jävla källarmoskén. Och då träffade jag det som då Mahmoud Aldebe, senare centerpartistisk politiker var. Och intervjuade honom. Och då är det ju solklart att alltså, så, den moskén, som är alltså föregångare till Stockholms moské, hade alltså ett intimt samarbete med Svenska kyrkan. Och det finns ju alltså, när sen då den här källarmoskén bestämmer sig för att hitta finansiering för att köpa elverket i Björnträdgård, som är faktiskt byggt i morisk arkitektur av Ferdinand Boberg. Fantastisk byggnad, ett elverk.
Det var liksom, och det var inte för att han planerade att det någon gång skulle bli moské. Nej, han var bara inspirerad.
Han var bara inspirerad av morisk arkitektur. Men då är det klart att de får kontakt med Svenska kyrkan. De får också kontakt med trosolidaritet. Eller då broderskap som det heter då. Och lyckas mobilisera både Svenska kyrkan och Stockholms stift och trosolidaritet för att då backa upp hela förvärvet och bygglovet i Stockholms stad. När de köper då moskén i Björnträdgård. Och det här finns både protokoll från broderskap. Alltså när de bestämmer sig att formellt stödja förvärvet och ombyggnaden av elverket till moské. Och det finns också dokumenterat hela vägen då i stadsarkivet här i Stockholms stad. Hur man alltså Svenska kyrkan, remissinstans, säger jag visst ska vi göra det här och det ena med tredje. Och där är det bara som en liten anekdot att moskén ville bygga minareten högre än Katarina kyrka men fick då avslag av byggnadstekniska nämnden. Men det där är ganska så här, liten men ganska viktig teknisk detalj. Det vill säga Muslimska brödraskapet i synnerhet tolererar inga högre byggnader än den lokala moskén.
Och då möter de skönhetsrådets princip.
Och så där vann skönhetsrådet över de religiösa vanföreställningarna.
Det är skönhetsrådets princip. Inga byggnader högre än Svenska kyrktorn.
Är det så?
Ja.
Ja, det visste inte jag. Ja.
Nej, därför att det är inte religiösa skäl, säger de i alla fall, utan det har med Stockholms skyline att göra, att de vill att den ska bevaras.
Okej.
Okay, nu är det inte direkt San Franciscos eller New York skyline vi pratar om, men...
Nej, men för här enligt då muslimska brödraskapets uttolkning, alltså kan man säga islam generellt, så är just det, alltså höjden på minareten är psykologiskt viktig, för det är alltså markera vem är det som är högsta hönset på gödselstacken. Va?
Mm.
Alltså markering av överhöghet. Så att då, i de ursprungliga bygglovsplanerna så är det alltså en rackarns hög moské, kan jag säga, som är då blir högre än Katarina kyrka.
Men det här, för den här artikeln som vi diskuterar nu, Muslimska brödraskapet, CJ och Svenska kyrkan, vilka de samarbetade med 93. Där citerar du en artikel från en tidning som heter Magasinet, nummer 10, som kommer ut 1993.
Mm.
Vad handlar den om?
Den handlar ju då, och det är då Marco Strömberg, han kliver alltså ner i den här källarmoskén och ramlar in, det första han ramlar in i där när han kommer ner för trappen, det är Mahmoud Aldebes bokbord. Då. Och på det bokbordet så säljs bara Hamas-litteratur och Muslimska brödraskapets litteratur. Och den artikeln är illustrerad med just då den vid tiden Hamas ledare, så här bok om hur man ska förinta staten Israel och varför och vad man ska göra med alla judar.
Och förvirrande nog så heter ju då dåvarande Hamas-ledaren Ahmad Yassin.
Ja.
Inte att blanda ihop med Yassin Ahmad från frågan tidigare.
Nej, men Ahmad med Yassin. Och det här är, och den här boken också, den är ju så, hade ju då precis, eller då några år innan, blev ju klassad som förbjuden litteratur, eftersom den gravt alltså hetsar mot folkgrupp. Och bland annat då hade presenterats i Radio Islam. Ahmad Rami då, och fällde han dem till drygt ett år i fängelse för den. För hela den. Och så den blev ju sen dess förbjuden som just hets mot folkgruppa. Men det här visste ju Svenska kyrkan. De är fullständigt medvetna om det. Och då ska man tänka på att den här tidskriften Magasinet, det här är då bilagan till Magasinet. Det är en sån där tidning som den läses av alla kyrkor. Liksom. De håller ju koll på varandras teologiska. Mm. Och det var ju då Livets ord som låg bakom då, tidningen Magasinet. Men det var ingen nyhet för någon.
De konkurrerar om samma själar.
Ja, jo, det precis så. Oh, där kan man säga. Jag har ju som sagt, jag har lämnat det. Så mig konkurrerar ingen om. Det är rätt skönt.
Eller, jag är rätt säker på att de alla skulle säga att Satan har tagit din själ.
Ja, jag är fullständigt övertygad om att Antje Kelén, när ingen ser på, så har hon utlyst en bannbulla mot mig att jag inte ska heller få begravas i vigd jord. Då. 200 steg från närmaste liksom, kyrkogård och sådär. Men inte mig emot. I couldn't care less, liksom. Den dagen, den sorgen. Och det får andra bära.
Nej, jag brukade vara med i församlingen och då garanteras man ju begravningsplats. Men nu är jag mer på min filosofiska förebild Diogenes idé om att nej, ni får slänga mig i dike utanför stadsmurarna och sätta en pinne i handen på mig.
Ja, men det är väl där jag är. Där någonstans helst snart så skulle jag vilja bli liksom, uthälld i havet på något sätt. Liksom, bara skitigt. Liksom. Ja, fiskmat. Och sen får väl ingen äta ål på några år då.
Om man inte vill ha en bismak av gin.
Ja, en gin. Ja, precis. Marinerad i, ja.
Mm. Men för det allvarliga här, det är ju att det var ju tydligt då för Svenska kyrkans representanter att Mahmoud Aldebe, som var med i den här källarmoskén på Ringvägen 137, han var väldigt oklar i huruvida förintelsen hade ägt rum eller inte.
Han är ju då känd förintelsförnekare. Han är också, och det här kommer vi, nu hoppar vi då tillbaka, eller det är tillbaka samt av det här lite grann. Alltså Mahmoud Aldebes roll i Sverige vid den här tidpunkten. Det var ju det att han var en av de sammanhållande för Muslimska brödraskapets första etablering. Han sitter ju alltså med Marco Strömberg och beskriver muntligt lite grann strukturen så som jag beskriver den i islamismen i Sverige del 1. Med celler, med de här Usras familjer. Och det mest fantastiska är här att i researchen för det här så hittar jag, jag vet inte om de har tömt den servern, men jag har tankat ner då att jag och mina källor som jobbar då delvis från insidan i den här strukturen. Vi har ju hittat urkunder på arabiska skrivna av Mahmoud Aldebe där han beskriver hela den struktur och kluster som utgör Muslimska brödraskapet i Sverige fast han beskriver den på arabiska för en arabisk språkig publik från den här tiden när han är aktiv i Stockholms moské.
Har du låtit översätta den alltså?
Ja, jag har låtit översätta den. Jag kommer publicera den i då den här uraskan, både originaltexten och en svensk översättning. Eller rättare sagt, det blir en engelsk översättning. Då, för att jag visar att den här urkunderna finns. Det här, alltså Mahmud al-Debe vid den här tiden, han vitsordar allt det jag kommit fram till sen senare. Och det, den här urkunden är liksom catching, sa jag. Och det är därför jag inte har fått någon kritik egentligen från den här miljön. Alltså Omar Mustafa, han skrev i en kommentar bara, det är klart att de här våra muslimska organisationer måste kunna granskas. Det problemet för Westerholm är ungefär att han drar med sig en islamofobisk svans. Men ingen har sagt att jag har fel. Och det hittade ju då nu för ett halvår sedan eller för ett år sedan. Alltså, det här är ju fan deras egen beskrivning av hur de jobbar. Och det stämmer till punkt och pricka med min första bok.
Ja. Ja, det är inte illa. Och det har gått rätt bra för islamismen i Sverige.
Ja, den har gått rimligt bra.
Mm.
Det blir en... när jag hinner med här... För nu ska jag skriva den här raskan då först. Men sen ska jag göra en kortare uppdatering. För att det blir ju då en kort repetition av islamismen i Sverige. Bara för att den boken måste också hänga ihop. Och då måste jag kanske ta, alltså, säga att en tiondel av den boken kommer bli liksom en väldigt komprimerad genomgång av muslimska brödraskapet. Men mer på en makronivå, inte på den detaljerade nivån. Men där kommer bland annat Mahmud al-Debes. Alltså, den kommer ligga som en faksimil. Just för att alltså, jag är ohyggligt nöjd med att ha hittat den. Va? Och då, i och med att den kommer finnas som faksimil i en bilaga, både med den, alltså originaltext och en engelsk översättning.
Och i och med det så kommer det också kunna konstateras då att muslimska brödraskapet är väl alltså representerat i några av de främsta svenska muslimska organisationerna, i alla fall de som får mest statsbidrag och mest politiskt stöd.
Ja, precis, och framförallt det senare, alltså mest politiskt stöd då. Och det här är ju då det är ganska alltså det har kommit fram ganska mycket nu på sistone, för att en annan sak som sker under den här tiden, och det har jag inte skrivit om utan det är för dina poddlyssnare, det här är faktiskt första gången jag säger det officiellt, så här, att det just, alltså perioden 91-93 var tämligen dramatiska, och den börjar 1990, för då har just den här källarmoskén
Ringvägen 137
som heter Islamiska förbundet i Stockholm, redan då heter det, de har en stor konferens på Malmen där de har bjudit in representanter för det amerikanska muslimska brödraskapet CARE och Knight, som jag beskriver i ettan, alltså som form av förebild för det, så att säga. Då har de en stor konferens på Hotel Malmen där man har bjudit in, och som protokollförare under den här nästan en vecka långa konferensen, när de sitter med sina amerikanska mentorer och diskuterar hur ska vi bygga svenska nätverksorganisationen efter amerikansk förebild. Som protokollförare är ingen mindre än den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan, 19 år gammal.
På ett möte där svenska muslimer träffar amerikanska muslimska brödraskapet.
Yes.
Så... är det som att vara medlem, eller är det mer som att man är inhyrd moderator då? Eller?
Nej, du är invald och betrodd. Du hamnar inte på ett sånt möte för att du tog fel dörr. Det är uteslutet.
Och Mehmet Kaplan var väl också Gustav Fridolins läromästare?
Oh ja, Gustav Fridolin möter Mehmet Kaplan första gången när Gustav är 12 år gammal. Och Gustav Fridolin kommer in då, så, fel, Mehmet Kaplan kommer då in som en vuxen manlig förebild. För Gustav Fridolins pappa, jag vet inte vad han tog, försvann i unga år. Och de möts och får en förståelse för deras, och det här står i reportage om deras relation, att de möts i någon form av gemensam syn på att vara utvalda, religiösa, alltså, djupt religiösa människor har ju den här känslan av one of the chosen ones, och lena mig till det. Och de skapar en mycket djup vänskapsrelation där, va? Så att det hänger ihop, och nu ytterligare en grej som kommer komma in i den här uraskan, det är hur Gustav Fridolin utvecklas efter det här mötet och se hur han sen söker sig in i miljörörelsen.
Alltså det här, jag ser väldigt mycket fram emot Ur askan, alltså din kommande bok, Johan. Det ska bli väldigt spännande att läsa. Men vad ska man göra då, Johan? Du har ju gått ur Svenska kyrkan, men de har fortfarande cirka 5 miljoner medlemmar, säger du. Ja. Så vad ska de medlemmarna göra nu när det är kyrkoval? Vem ska de rösta på då? Ja, om de vill vända det här? Finns det något alternativ ens? Eller är det bara att gå ur? Ja. För jag menar, även om man går ur så har ju kyrkan kvar alla anläggningstillgångar och enorma intäkter ändå.
Ja, alltså det
så du lämnar ju egentligen bara över makten till andra.
Ja,
mindre nogräknade krafter.
Ja, mindre nogräknade. Alltså det som är... Det enda, nu när jag tittat på hur de här nomineringsgrupperna ser ut, då skulle jag säga att det enda jag skulle kunna säga som är alltså möjligt att rösta på, det är den här listan som heter POSK.
Mm-hmm.
För det är konservativa kristna som vill så att säga, vända tillbaka så att säga, både gudstjänstordning och praktik och de här bärande idéerna om hur man bygger en organisation. Och så att säga, minimera det politiska inflytandet. Och då säger, då kommer ju alla Sverigedemokraterna att yla. Ja, men vi då? Jag kan säga så här att alltså Sverigedemokraterna har inte förstått vidden av det här. Va? Och om man ska förändra Svenska kyrkan, då måste några som har en klar idé vad de vill göra med Svenska kyrkan. Och det har den här POSK. De har en klar idé. De är konservativa så att det bara dammar om det. Fair enough. Men alltså jag tror att för att bryta den här utvecklingen, och om man är medlem i Svenska kyrkan, så måste man rösta på en nomineringsgrupp som vet vad de vill och så att säga beredda. Nu har tyvärr Annika Borg återigen, hon har tyvärr lämnat POSK. Hon hade ju också en klar idé av vad hon ville, en av grundarna. De skulle jag rösta på. Jag skulle inte rösta på någon annan egentligen, för att det får inte vara någon så att säga, några försiktiga drag här, utan jag tror att POSK är de enda som kan ta konflikten här. Jag har varit nämligen också i kontakt med Aron Emilsson, som är Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkomötet, och var lite förvånad över varför han det här som gick igenom det här remissvaret. Och då så här, för att det är remissvar från...
Här, nej till språkkrav, ja, just det, och normkrav. Ja,
det är alltså ett remissvar utan reservationer.
Vad innebär det rent praktiskt?
Det vill säga att Sverigedemokraterna i kyrkostyrelsen har inte inlämnat en reservation mot det där. Och då är jag tvungen att kontakta, men liksom, alltså det här låter ni liksom bara passera in och liksom åka in. Jo, men du vet att vi har ju delegerat det där till en liten arbetsgrupp, så vi lägger oss inte i vad de svarar å Svenska kyrkans vägnar. Och då var jag tvungen att säga, är du dum i huvudet eller? Alltså, i och med att du inte reserverar dig som ledamot i kyrkostyrelsen, ja, men då står ju ni bakom den här, de här vansinnigheterna. Så att, men, alltså Sverigedemokraterna är inte mogna att så att ta makten, bara sig i regeringsställning, vågar jag påstå, men definitivt inte i Svenska kyrkan. Man har inte koll på någonting. Och jag blev ganska liksom förvånad och inte så lite upprörd över att liksom, ni låter bara här passera, och ni säger att ni ska... Nu sympatiserar jag inte med Sverigedemokraterna, men det här är någonting som ni säger att ni ska motarbeta, så låt ni bara... Alltså, vad är ni egentligen? Fat cats? Eller liksom, jag var inte i mitt charmigaste tillstånd när jag fick kontakt med Aron Emilsson. Nej, så att det är ju POSK eller FIOSK eller vad de heter nu. Det skulle jag rösta på. Det är det ena som man måste göra som enskild ledare. Och sen så måste då jag och även sådana som du, och vi har ju säkert Henrik Jönsson med oss, och jag har säkert Rebecca Uvell med oss, att vi måste fortsätta jobba med att strypa statsbidragen till alla de här knallkorksorganisationerna. För det är inte bara medlemsavgifter, utan det är även statsbidrag som kanaliseras till de här organisationerna på olika vägar. Vi har biståndet till exempel, och biståndsbudgeten. Vi har olika former av kulturbidrag och sån skit. Va? Vi måste börja strypa finansieringen.
Ja, där är vi helt eniga, Johan. Med de orden vill jag också tacka för att du återigen besökte Dekonstruktiv kritik.
Tack. Jätteroligt.
Som alltid.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av redaktören, skribenten och författaren Johan Westerholm. Hans texter finner du på ledarsidorna.se och länkar till ledarsidorna.se och de artiklar vi diskuterat samt Johans bok om etableringen av muslimska brödraskapet i Sverige finner du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver. Du kan också donera pengar via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa. Du som beställt ett signerat förhandsexemplar bör ha fått det i din hand denna vecka eller kommande. Jag kommer också att ge mig ut på vägarna tillsammans med YouTubern Henrik Jönsson senare i höst. Turnén har fått namnet The Liberators och är en bokturné. Jag kommer tala om Det här är en svensk tiger och rättegången mot mig. Henrik kommer tala om sin kommande bok Frihetligt självförsvar som liksom Det här är en svensk tiger ges ut på Samistats förlag. Eftersom covid slog till just som jag skulle ut och tala om Det här är en svensk tiger ska det bli roligt att få möta dig som köpt ett exemplar och kanske vill få det signerat. Oavsett vad du har för anledning vore det roligt om du kom och gjorde oss sällskap. I Uppsala kommer vi vara den 19 oktober på Katalin. Den 27 oktober är vi i Linköping på The Crypt. Den 2 november är vi i Stockholm på Skalateatern. Och också den 1 november kommer det bli en extra föreställning. Så det finns nu biljetter att köpa i Stockholm igen, hoppas jag. Och den 3 november är vi i Norrköping på Bron, Salong och Scen. Nämligen Harris ovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand. Och den 11 november är vi i Malmö på Slakthuset. Så kom igen Malmöiter, ta er till Slakthuset för att titta på mig och Henrik. Och det gäller givetvis er i Göteborg, Norrköping, Stockholm, Linköping och Uppsala med. Och biljetter finner du på theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken merchandise. Vad det lider kommer det också att bli en bok av Processen mot mig med arbetsnamnet Processen av Aron F. Under tiden kommer det att hända mycket spännande både i och med Dekonstruktiv kritik. Tack för att du har lyssnat. Fortsätt lyssna. Sprid gärna. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.